Jag ska läsa evangelietexten idag från Lukas kapitel 15 och det är vers 1-7. På sidan 742 i lånebiblarna, om ni har det. Det är liknelsen om den förlorade fåret. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Mitt namn är Johannes Vedham, för er som inte känner mig tidigare. Jag är pastor i Räddningsmissionen annars, men även avskild pastor här i Saron. Så jag har lite uppdrag här ibland med. Dagens text är lite av en klassiker. Åtminstone om man är uppvuxen i kyrkan på något sätt. Jag själv som har präster, inte bara en, inte bara två, utan tre generationer i ryggen, har hört den här historien ganska många gånger. I söndagsskola och på andra situationer. Men det finns en risk när man läser sådana här texter som man kanske är allt för van vid. Man går för snabbt fram i tanken. Man vet ju vart man ska komma någonstans. Man vet vad liknelsen är. Och man vet kanske också vad själva budskapet är. Men det finns en fras som jag vill stanna kvar vid lite. Nämligen den första meningen som vi har i dagens text. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Det här är alltså samhällets bottenskikt som söker sig till Jesus. Det är de som är utanför den judiska gemenskapen. De som inte är välkomna på någon annan plats. Och att de letar upp honom, att de söker upp Jesus, tyder på ett förtroende för honom. Han är en sån som tar emot sådana som oss. Hit är vi välkomna. För de vill lyssna på honom. De vill höra vad Jesus har att säga. För kanske är det så att han talar om ett rike som också är för dem. Inte bara för dem som är moraliskt goda. De som är rena judar. Utan ett rike som är för dem som är svaga i anden. De som är sist. De som är sist som ska bli först. Där de svaga faktiskt har en plats mitt i allt som bara handlar om styrka. Och ganska snabbt kommer kontrasten i vår text. Väldigt direkt kommer de här fariseerna, de skriftlärda. Som tyvärr ofta blir antagonisterna i evangelierna. De blir de här gnällspikarna, de här surpupporna som dyker upp så fort Jesus försöker göra någonting. Och det finns väl egentligen fler nyanserade bilder av dem. Vi har andra exempel i evangelierna. Men just här blir de här antagonisterna. Och fariseerna och de här skriftlärda var ju laglärda judar. De var väldigt noga och upptagna med Guds lag. Ibland talar man om att de liksom hade stängsel framför stängslerna. Så att de inte skulle liksom riskera och ta ett kliv över ens. Att de skulle liksom hålla sig inom lagen och inte råka göra något fel. Detta leder också till att de är oerhört upptagna med tanken om vad som är rent och orent. För blod och gravar och brist på hygien var någonting som kunde göra människan oren, tänkte man i den antika Israel. Men även måltidsgemenskapen var en del av den här renlighetsläran. För att äta med någon som betraktades som oren, om det nu var en icke-jude eller en syndare, gjorde att det kunde smitta av på en själv. Så därmed var man väldigt försiktig med hur och med vem man åt med. För det var som att bekräfta den här personen, deras sätt att leva, när man åt med dem. Men Jesus verkar totalt obekymrad av det här. Tanken på att synd skulle smitta. Och därmed blir de här fariseerna så provocerade. Därmed fäller de den här kommentaren. Där mannen umgås med syndare och äter med dem. Kanske för att få samhället emot honom. Få emot den här upprorsmakaren som Jesus kanske uppfattade i deras ögon. Eller kanske för att känna sig själva lite mer rättfärdiga. Men beroende på vem man är i den här situationen så kan just den här kommentaren som de fäller inte bara uppfattas som kritik utan som evangelium. Det här kan vara ett glädjebudskap. Speciellt om man är en av dem som inte är välkommen i andra gemenskaper. Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och tack Gud för det. Jag funderar ibland på hur vi tolkar detta. Hur vi ställer oss till den här frasen. Och då tänker jag att vi är en homogen grupp, det är vi ju inte. Men jag tänker oss frikyrkan 2024. Vad säger folk om oss? Säger folk, där är syndare välkommen. Där är den där otrogne välkommen. Han som lämnade både fru och barn. Där är han som har en hög professionell position och utnyttjar den. Och åker taxi i privata ärenden med skattepengar. Där är den där föräldern som alltid är stressad och alltid sliter och rycker i sina barn. Skulle det här vara en kvalitetsstämpel? Skulle det här upplevas som ett tecken på att Guds rike växer bland oss? Ett tecken på att evangeliet blir synligt. Eller finns det inga fariseer som följer de här kommentarerna om våra gemenskaper? Finns inte ens de här personerna bland oss? Och vad säger det i så fall i sin tur om oss? Jag har inget tydligt svar på den här frågan. Jag har kanske inte någon agenda heller. Men jag tror att det kan vara värt ibland att fundera. Jag tror att det är en fråga som den här texten ställer oss. Ser våra gemenskaper mer ut som fariseernas eller som Jesus gemenskaper? I vilket fall så är det här som liknelsen kommer in. Efter att fariseerna har fällt den här kommentaren om att Jesus umgås med syndare och äter med dem. Och jag tror att Jesus vill påvisa hur radikalt annorlunda hans sätt att tänka är jämfört med världens sätt att göra det. Hur annorlunda Guds rike är. För som ofta när vi läser Jesus liknelser så tror jag vi behöver ha en kulturell förståelse av samtiden. Vi behöver förstå den kulturella kontexten om man vill använda fina ord. Vi behöver liksom hålla utkik över dem. Situationer, de ord, de personer som liksom upprör ordningen, upprör normen i det antika Israel. Det som skulle få en dåtidens jude att liksom tappa andan över hur märkligt det här är. Det kan ju såklart vara väldigt svårt att tänka oss in i en sån person i liksom 2000 år sedan i det antika Israel. För den allra första frågan som Jesus ställer i sin liknelse kan liksom gå förbi oss. Vi tänker att det kan ju låta självklart. Jesus säger ju, om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Lämnar han inte? Det är en slags retorisk fråga nästan. Och vi som sitter här idag kanske tänker, ja, jo, det gör han väl, eller jag vet inte, hur gjorde man på den tiden? Men med en antik judes glasögon så är den uppenbara frågan, eller uppenbara svaret på den här frågan är ju ett nej. Ett starkt klingande nej. Det vore rent ut sagt dåraktigt att bete sig på det här sättet. Det är så hänsynslöst att tänka att man ska lämna 99 får i öknen. Som är liksom ens livsbröd och det man lever på som herde. Och liksom gå ut i farliga öknen med risk för sitt eget liv. Att kanske potentiellt hitta ett får som är borttappat. Och kanske potentiellt hitta det vid liv. Nej, så beter sig inte en sansad och vettig herde. Men Jesus verkar förutsätta att svaret på den här frågan är ja. Åtminstone i Guds rike är svaret ja. För jag tror att Jesus vill beskriva är hur man han gör och hur man gör i Guds rike. Jesus själv offrar liv och lem i jakten på det som är förlorade. Det är det som man vill säga till fariséerna och de skriftlärda. Att den gode herden agerar på ett sätt som verkar som dårskap i världens ögon. Den gode herden äter och umgås med samhällets bottenskikt. Helt obekymrad över rykte, över renhet, över status. För herden så är varenda en av de här lika viktiga. Kanske ännu viktigare än hans eget liv till och med. Men Jesus kom till alla de förlorade för att upprätta dem. Även de förlorade fariséerna. För underförstått så ska vi kanske tänka att de tillhör de här nio rättfärdiga som kanske inte behöver omvända sig. Men jag tror att i Jesus ögon så även de missat målet. De är precis lika fåriga som resten eller den här fåret som har tappat bort. De 99 fåren är precis lika fåriga som den som är bortsprungen. Jag tror att det är människan själv som ofta skapar dessa skillnader mellan folk. För Jesus så är vi bara en enda stor fårjord. En fårjord som han värderar så dyrt att han skulle ge sig iväg och leta upp varenda en av oss om vi kommer bort. Och det är utifrån denna övertygelsen, denna kärleken, som fåraherden går hela vägen sen. Inte bara riskerar liv och lem, utan faktiskt till slut även ger sitt liv. Inte bara för de 99, inte bara för den bortsprungne, utan för hela fårajorden. Fariseernas och de skriftlärdas övertygelse om att de inte är vilse gör de kanske tyvärr ännu mer vilse än de syndare och tullindrivare som kommer till Jesus. För det är omöjligt att valla ett vilset får som inte anser sig vara vilset. Men det finns något tragiskt i det också. För en farisé, att en farisé skulle få för sig att någon skulle leta upp dem, plocka upp dem om de skulle vara vilse i livet, är ju otänkbart. Nej, de vet att allt hänger på dem själva. På ens egen förmåga att leva ett gott och rent liv. Andra kan peka, andra kan göra inspel. Men i slutändan är det upp till var och en att gå på rätt väg. Och vi kristna, om jag får klumpa ihop oss igen. Jag vet inte om ni själva identifierar er som kristna alltid. Eller vad ni har för tro. Men jag tror att vi ofta kan hamna i samma dike. Vi kan ibland tänka att det viktigaste i livet är att vara hel och ren. Att vara en god människa. Men jag tror att istället för att krampaktigt ha kvar vid den här tanken om att vi är goda och rena, så tror jag att vi måste ibland komma i kontakt med vår egen vilsenhet. Först då tror jag att den här vilsenheten som vi möter i vår medmänniska inte bara blir ett hot, utan en kontaktpunkt. En möjlighet att möta varandra, att se varandra på riktigt. Och nu ska jag säga någonting som ni kanske inte håller med om. Som jag kanske själv inte håller med om, beroende på när ni frågar mig. Men, ja, ni kan komma vad som helst nu. Ibland så frågar jag mig om vi kanske inte ska vara så rädda att tappa bort oss själva. Vi kanske borde ta fler risker. Våga älska mer. Vara mer lösa i kanterna. Mer nyfikna och öppna för varandra. Kanske inte vara så kalkylerande i alla sociala situationer och räkna in i den lilla minsta detaljen på saker och ting. För i värsta fall så tror jag vi kan ännu mer gå in i det liv och den frihet som Jesus har brett väg för oss. Och i värsta fall så tappar vi bort oss själva på vägen. Men då har vi också en möjlighet att på riktigt förstå det radikala i en Gud som personligen går ut för att leta upp var och en av oss som har tappat bort oss själva. Eller som teologen och prästen Robert Ferrer Capon skulle säga. Så länge som det viktigaste i livet är att hitta rätt väg, så kommer du vara dödsrädd för att tappa bort dig själv. Men först när du vill att gå vilse kommer du inse att du är säkert förvar. För din vilsenhet är den enda saken som ingen kan ta ifrån dig. Den enda biljetten någon behöver är den som alla redan har. För i din vilsenhet hittar Jesus dig. Nåden står evigt och väntar på oss att acceptera våra sargade liv. Och i denna acceptans också upptäcka kraften i uppståndelsen och livet.